Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Avsnitt 4 är här! Jag gör en sitcom som heter Mina problem och nu finns ett nytt avsnitt ute som bär titeln Ljuden. Jag är jävligt nöjd med det här och ni hittar alla 4 avsnitten och en massa annat skoj på YouTube-kanalen Specialisterna Humor. Den 28 september så ser ni mig skämta i Floda. I höst kommer jag också till Stockholm, Göteborg, Malmö, Klippan, Norrköping, Sundsvall, Växjö, Lund och Stuvsta. Mer info om alla mina gig och allt annat jag har på gång hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha en valfri summa till 0760-724728. Jag uppskattar jättemycket alla som gillar mina grejer och stöttar mig på olika sätt. Följ mig också på sociala medier gärna, som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Magnus Bettner. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Det som ni hör pysa i bakgrunden eventuellt, det är då... Ja, det kan vara... Jag har många fasta inslag i den här podden.
Aha,
eller okay. 2 stycken noga räknat. Nu är det då dags för... inslaget Europas sämsta cliffhanger. Europas sämsta cliffhanger. Ibland känns som en av Europas många cliffhangers när den inte är så dålig. Men då är det ju då cliffhangerna. Vad är det som pyser i bakgrunden?
Är det ett fast inslag?
Europas sämsta cliffhanger.
Aha, okay.
Det är det återkommande inslag.
Inte att det alltid pyser i bakgrunden.
Nej, det pyser inte alltid i bakgrunden. Alltså det är när man har en väldigt slapp cliffhanger så kommer det in en jingle som då är Europas sämsta cliffhanger. Och sen så ska man liksom efter ett tag rycka av skynket från den här cliffhangern och avslöja vad det var. Hur i det här fallet var som pys.
Ja, hur länge brukar du vänta innan du avslöjar?
Jag tycker vi tar det nu. För, kul att du frågar. För vi kommer ta det efter inslaget som det blivit dags för nu. Mm-hmm. Och det är det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Jaha.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Hur går det till då?
Det går till så här att jag listar ett gäng alternativ. Vad som finns i mitt kylskåp och eventuellt på andra ställen i min lägenhet.
Ja.
Och så får du välja en dryck som du ska smutta på under inspelningen.
Mm.
Du kan få ta 2 drycker. Man kan till och med få avbryta mitt i podden och säga nu vill jag ha en dryck till.
Är det någon som har tagit fler än 3 eller?
fler än tre.
Det... Ja, du måste ha haft några fattiga kulturarbetare här som ja, passar på.
Liksom. Tre har ju folk tagit, fler än tre. Jo, det är, sammanlagt är det nog någon som har tagit ännu fler än tre.
Det är sjukt ju.
Ja.
Ändå.
Lite sjukt. Det var om man drar gränsen för psykisk ohälsa.
Ja, och för gästfrihet.
Ja, jo. Ja, men det, man får ta hur mycket man
jag
vill.
Jag kommer ta två, tror jag.
Okej.
Okay. Jag gissar, det kan bli tre, men jag tror två.
Mm. Men då så kommer alternativen här. Det är då kaffe. Pulverkaffe.
Mm.
Nescafe, närmare bestämt. Och det, då kan vi redan nu rycka av skynket från Europas sämsta cliffhanger. För det var det som pös, om ni hörde det. Så var det kaffet som kokade på spisen.
Mm.
Mm.
Spännande.
Det låter som en rimlig reaktion för en av Europas många cliffhangers.
Ja, det var precis exakt den energin jag orkade uppbåda.
Mm. Sen har vi Oppigårds Everyday IPA.
Ja, den är trevlig.
Ja, procent runt 4 någonting, 4,3 kanske.
Mm.
Karu 5,3, Gauloise 5,3. Man kan få en dry martini.
Vad är det för procentsats på din draja?
Draja, ja, det kan det? Man ju själv...
Ja, alltså, jag trodde du var en sån här draja-kille. Jag gör riktigt bra draja, alltså. Du vet om.
Du tror att jag... att du känner inte mig till mig. Fast för stockholmskan.
Nej, jag har ingen aning. Det är lite otippat bara att bjuda på dry martini sådär.
Ja,
det är ju trevligt. Men jag har bil tyvärr, så att det, ja, okay, det blir ingen draja.
Nej. Nej men det finns sherry. Det finns drinken Hawaii Gay Club. Den är också alkoholhaltig. Vi har Fanta Zero. Det finns Baileys. Det finns hostmedicin. Två olika.
Vad är det för hostmedicin?
Svarta skägget. Ja, det är alltså finsk hostmedicin med kodein.
Det är bra grejer.
Mm. Jag drack det när vi spelade in specialisterna podcast häromdagen. Man mådde ju trevligt av det, men jag blev jävligt seg. Alltså,
man blir lite mosig, kallad, men det är ju skönt ju.
Mm. Sen har vi Koskenkorva Vichy. Saxhyttegubbens blåbärsdryck. 100% blåbär. En present från Janne Westerlund.
Det är nog dyrt alltså.
Det är inte omöjligt.
Jag köpte blåbärsdryck till min sambo när hon var gravid på systemet. Kostade 72 spänn för... En 33 centiliters flaska.
Oj.
Det är ju helt sjukt.
Jag får nog omvärdera Janne Westerlund som människa.
Ja, faktiskt. Riktigt fin present. Det kan ju också vara något annat köp på Finlandsfärjan som ligger i en annan prisklass. Men ska jag välja nu?
Vi har några kvar. Vi har Törlis, rosé, det finns vitt vin, det finns häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Mm. Jag är ju jättenöjd med kaffe alltså.
Okej. Okay. Kaffe innehåller i och för sig vatten också. Men då väljer du kaffe. Och då... Ja, men jag kanske tar den här blåbärsdrycken då. Nu blir jag nyfiken när den eventuellt var väldigt dyr.
Ja.
Ja, men då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Det där är nog en sån där som jag köpte till min sambo.
Det var en sån?
Ja, den så... 72 spänn är det du sitter och slurpar spänn i det där.
Tack, Janne Westerlund. Den var god också.
Mm, den är god.
Var ligger Saxhyttan? Jag tänker på Saxhyttan.
I Dalarna,
okay.
Gissar jag på. Men det var en gissning.
Mm. Ja, vi har inte riktigt presenterat dig. Jag tror inte du... Vad säger man? Behöver ingen närmare presentation. Magnus Betnér är komiker. Du har ganska nyligen haft en time-out. Och nu kommer du hit till min lägenhet helt klädd i vitt.
Mm.
Vad associerar du det till?
Nej, det var för att jag skulle lägga ner lite somriga kläder i källaren.
Mm.
Och sen kom jag på att jag måste ha en träningsoverall imorgon när jag ska spela in parlamentet. Så då tog jag på mig den för att ha den imorgon.
Jag tänker på Mona Sahlin, när hon skulle ta en timeout. Då var hon helt klädd i vitt när hon skulle hålla sitt tal.
Och det diskuterades, är det här för att hon vill ge ett oskuldsfullt intryck? Mm. Minns du det?
Ja, det kommer jag ihåg.
Och nu när du just haft en tema så kommer du helt klädd i vitt
hem
också.
Till dig som en fredsduva. Nej, det var ingen tanke. Nej, med det.
Det sa Mona Sahlin också.
Jag har väldigt sällan en tanke med mina kläder. Tyvärr. Skulle jag önska att jag var mer så, kanske.
Fashionista.
Ja. Nej. Jag tror inte bara tar tillbaka det.
Men nu är du tillbaks på stand-up-scenen.
Mm, det blev så. Det var inte tänkt att jag skulle vara borta så kort, men... Jag trodde jag skulle kunna göra en massa andra grejer, men jag insåg efter ett tag att jag kan inget annat. Så att det blir stand-up.
Men
att det känns kul igen. Det var ju det som var grejen, att jag tyckte inte det var något roligt.
När var det du bestämde dig för att ta timeout?
2016 på hösten.
Och det var då du började också ta timeouten?
Nej, det blev ju inte förrän på våren. Jag var ju på turné och sen hade jag material till en special till. Så jag spelade in den. Mm. I maj 2017 blev det väl.
Okej.
Okay. Och då, sen la jag av när jag hade spelat in den. Mm. För jag hade liksom det kvar.
Och var det innan du tog en timeout? För du blev väl deprimerad i viss mån?
Mm, jag var sjukskriven för depression och ångest och utbrändhet och sånt. Men det kom efter. Liksom.
Ja, okej. Okay.
Jag tror jag blev sjukskriven i september. Jag kommer inte ihåg exakt när det var, men typ...
Okay,
Så det gick några månader. Jag var glad pensionär först några månader.
Okay.
Nej, jag tror att det var väl något som väntade på att göras bara. Liksom. Men det är ju som det är när man jobbar som vi gör, så är det svårt att ta sig tid och krascha. Liksom.
Mm. Jo, men det är väl vanligt också med förkylning och sånt, att man stressar bort symptomen.
Mm.
Att man är så uppe i sitt jobb så man känner inte av symptomen för sjukdom. Så det är många så här, som jobbar hårt, som när de... sen bara ha semester så blir de sjuka.
Ja, och det här var väl typ det. Mm. För jag har ju inte... Ja, men det går ju inte att bara ställa in liksom. Jag gör inte det. Så att, jag har inte haft en sjukdag på 20 år typ. Eller några gånger har varit så dåligt så jag inte har kunnat ställa mig på scen. Men
har det
i
varit
princip inte.
Förkylning då? Eller?
Nej, men det har ju varit allt möjligt. Mm. Det är väl så det är för alla. Liksom. Det spelar ingen roll om man har feber eller matförgiftning eller vad som helst. Det är ju bara att ställa sig och köra.
Ja, jag tror jag ställt in bara en gång. Och då var det att jag hade efterhand visade sig att jag hade råkat svälja en bit av ett musselskal som hade fastnat i rövhålet i stort sett. Så jag fick så fruktansvärt ont i röven så att jag såg stjärnor och höll på att svimma.
Det måste ha varit jävligt ont. Men vad fan, skumt att det inte fastnade förrän där. Eller tur,
ja,
bra
ja.
Ändå, för det gick väl att plocka ut då, gissar jag.
Ja, efter några dagar.
Ja, du fick göra det själv. Liksom. Du åkte inte
jag åkte till... Det finns faktiskt ett specialavsnitt av Arkivsamtal där jag ligger i min säng och kan inte röra mig och spela in ett... Det är det enda solavsnittet, det är när jag har det här. Och jag vet inte att det är musselskalet då, utan jag bara vet att jag har fruktansvärt ont i röven. Men jag hade sån kramp i själva anus att jag kunde liksom inte riktigt...
gå.
Ja, och doktorn fick inte upp liksom fingret i röv. Och jag kunde inte känna vad det var.
Måste ha suttit ganska långt upp då? Eller så hade han väldigt korta fingrar?
Ja,
eller
jag vet inte. Det var en han.
Ah.
Och jag har faktiskt... De flesta ståuppkomiker som har fått någon ändtarmsundersökning har ju skrivit material om det.
Mm.
Jag testade pyttelite, men sen nej, det här jag känner inte riktigt för... Det blev inte kul. Det var ingen som skrattade.
Nej, jag tror inte jag har gjort material av min heller faktiskt.
Du har också haft en...
Nej, jag hade en blindtarms... en inflammerad blindtarm som de kollar genom att stoppa ett finger i stjärthålet.
Mm.
Hur ont det gör. Om man har det så gör det skitont, tydligen.
En blindtarmsinflammation.
Ja, så då tog de bort den. Sen tog de bort den. Så det var inte så mycket att snacka om. Men
jag har
gjort det i och för sig. Jag har ju snackat om allt. Så att det är inte helt omöjligt.
Alltså, du har snackat om... Alltså du minns inte om du eventuellt har snackat om det?
Nej, det här är ju 20 år sedan typ. Men jag kommer ihåg... Jag
har du verkligen snackat om allt? Alltså, har det aldrig varit någonting som har varit för privat eller personligt som du...
Nej, det tror jag inte. Alltså nu har jag väl börjat att lugna mig lite med mina eller med min tonårsdotter.
Mm.
Det är väl liksom första gången som jag har en spärr.
Ja.
För hennes skull liksom. Innan dess, nej, tror inte det.
Ja, när jag såg det också på nu Skala Teaterns källare.
Mm.
Och det, men det var också första gången jag hörde dig nämna någonting om Soran-grejen överhuvudtaget.
Mm, jag har inte stått på scen sen dess, så det är inte så konstigt.
Lite grann har du väl?
Nej. Eller ja, jag har ju varit på Big Ben typ. Men ja. det är ju först nu jag har börjat. Jag har inte stått, jag gick ju i pension i maj och det här var ju i november eller vad var det? Oktober, november.
Men påverkade hela den grejen din psykiska hälsa mycket också?
Ja, det gjorde den. För det var ju, alltså hela min stress och ångest kom sig ju av näthatet liksom.
Mm.
Och det blev ju inte direkt bättre av den grejen. Det kan man inte påstå.
Det kan jag tänka mig.
Så att, visst, absolut. Det spelade väl in. Men då var jag redan sjukskriven, så det gjorde väl ingen jätteskillnad. Jag höll mig liksom undan då. Mm. Under sjukskrivningen så var ju jag inte alls på sociala medier. Inte någonting överhuvudtaget. Så därför behövde jag liksom inte uttala mig om någonting. Eller jag gjorde inte det. För att jag mådde för dåligt helt enkelt.
Hur är det med näthatet nu då? Har det lugnat ner sig?
Nej, men nu mår jag bra, så nu gör det inte så mycket.
Okej, men det är en stridström av påhopp och hot som kommer till dina olika inkorgar.
Ja, men det är ju mest invandringsgrejen liksom. Och det kommer ju när någon av era stora YouTube-gubbar gör någonting om mig.
Mm.
Då kommer det ju liksom. Det är så det funkar. Då drar deras svans igång. Och det brukar hända ungefär, inte vet jag, en gång i månaden eller vad det kan vara. Som någon av dem skriver något eller gör ett klipp liksom. Och då blir det, blir en ny sväng liksom.
Jo, ja, men det är så. Sociala medier funkar, har jag ju fått lära mig den hårda vägen.
Ja, ja, det är svårt att hantera tycker jag. Alltså jag trodde att jag var immun liksom, länge, för jag har ju haft det så här, alltså alltid liksom.
Ja.
Men sen blev det så jävla mycket och jag mådde sämre och sämre, så att jag tror man får vara lite försiktig liksom. Det är nog lätt att tänka som jag tänkte, att det är ingen som kan rå på mig, jag fixar det. Men jag gjorde inte det till slut. Och gör inte jag det så tror jag fan ingen gör det. Jag tror att till slut så kraschar man liksom.
Ja, nej, men det är väl som fysisk hälsa ungefär, att det är väl ingen som klarar av hur mycket stryk som helst. Alltså varken psykiskt eller fysiskt.
Man blir nednött till slut. Men,
ja. Det gissar jag på. Men ja, det är ju en av, alltså om det antyder att jag har fått lära mig hur sociala medier fungerar, det är ju då liksom, ja, alltså så här, drevet kring knulla barnlåten kom ju igång när det var inte YouTubers utan när kanske Instagram-profiler som helt plötsligt plockade upp den.
Mm.
Och det,
när var det här? Var det också då typ eller?
Nej, det var nog lite
tidigare.
Efter.
Ja, det var efter, för jag var sjukskriven kommer jag ihåg i alla fall.
Ja, då när det hände.
Då när det hände.
Ja, ja. Det var liksom, det kom ju lite olika vågor. Alltså först så var det för länge sedan, för några år sedan, när Mr. Cool blev bokad till Emmabodafestivalen. Då var det någon som drog igång ett så här upprop för att han skulle bli avbokad.
Ja, just det, men det kommer jag ihåg.
Det blev ett litet dräv, sen kommer jag inte ihåg om det var...
Men det var någon kvinnohatsgrej va? Det var inte...
Ja, det var väl den sexistiska, homofoba och rasistiska rapparen Mr. Cool. Att stoppa honom på Emmaboda liksom.
Ja, och det gjorde de eller?
Ja, han... Det var lite olika turer. Det var så att han avbokade sig själv och sen så bokade de specialisterna dagen innan. Och så körde vi lite av hans låtar. Då var det jag och han och... Men då kör vi någon slags krogshow där, liksom, där vi kombinerar stand-up med musik. Ja,
okej.
Och alltså det var väl, men det var väl för att, det var mest Anton som var i skottlinjen då.
Mm.
Då var inte jag så inblandad. Sen kom det då, jag vet inte om det var sommaren efter, som det kom, som det var liksom just knulla barnlåten som låg i fokus. Och då fattade ju inte de att jag var inblandad den först heller. Det var när jag la ut det på sociala medier.
Aha.
Alltså så här. Nej, men det var någon som hade skrivit så här till mig i ett privat meddelande. Eller bara som en kommentar på en Instagram-inlägg så stod det. Vad tycker du om att din kollega Anton Magnusson har gjort det här? Då skrev jag, jag tycker det är fel att skämta om pedofilier. Och så skrev de, så var det någon annan som hade kommenterat det, men Simon, du medverkar på låten och har skrivit någon av de grövsta raderna. Då skrev jag bara, fan, avslöja. Och sen publicerade jag det på Instagram, det, ja, den konversationen. Och då så drogs det igång mot mig också.
Ja.
Arman, han hamnade under radarn. Det är fortfarande så när, liksom, när tidningarna skriver om det så nämner de inte att vi var tre som gjorde låten.
Nej, men det är kanske skönt för honom, eller?
Ja, det vet jag inte. Jag tror att, alltså, för bådas, för allas del så har det väl lett till både bra och dåliga saker, liksom. Ja. Alltså, det, jag skulle säga, för min, jag är kanske den som gick mest med vinst för den grejen. Nej, men för att Anton fick mest hat, men kanske också hans Patreon exploderade. Han fick jättemycket Patreon. Ja. Jag fick väl så här lite hat och kanske ganska mycket mer uppmärksamhet.
Ja.
Och Arman fick inget av det.
Ja, men det kanske går på ett ut då.
Ja, det kanske gör.
Ja.
Och sen så nu, den här sommaren, så var det ju då det ledde till att draken, det har ju varit lite små avbokningar här och där som inte så många förutom jag kanske har brytt mig om.
Naha, okej.
Men sen,
och då klubbar och sånt, eller?
Ja, det har varit ganska många små klubbar som bokat av.
Det förvånar mig ändå, måste jag säga.
Ja, alltså det är väl de, det är väl de goda, de snälla, de bra klubbarna har ju inte bokat av.
Nej.
Men det har varit liksom ett pärlband av små krogar och sånt där som har då sagt nej, vi vill inte ha det här. Det blir små lokala drev hela tiden och sådär. Och sen också ställen som jag bebokat betydligt mindre till hela tiden. Alltså, det är vissa som tagit ett års paus och sådär från att boka mig.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Men draken var väl det som blev störst. Och jag vet inte riktigt varför just det blev så... Jo, det var väl då att... klubbarrangören då, Hampus Algotsson och Marcus på Stubbklubben, att de gjorde en mediagrej av det, tror jag. Att de kontaktade Göteborgs-Posten. Och sen när du hoppade in och började väva där så blev det ju ännu större.
Ja, jag hade ju inte vetat om det förmodligen om inte de hade gjort en grej av det.
Nej.
Så att, det var väl där det började.
Men det är jag glad för och tacksam över, för det var ju först då det började hända saker på riktigt. Nu blev det ju också så att vd:n för Folkets Hus Göteborg, hon som var ansvarig för avbokningen, jobbar inte kvar där längre.
Nej, men alla skulle väl sluta förmodligen, eftersom det har blivit hotell. Eller ska bli,
ja,
hotell.
Men det ska bli, men jag gissar väl på att det är sammankopplat att hon bytte jobb.
Ja, det
från,
kan man ju...
Från att vara vd till att ha ett jobb med förmodligen mindre lön.
Det kan man ju hoppas. Det var ju jävligt konstiga svar i alla fall man fick ifrån dem.
Ja.
Men det är ju, då blir det ju material. Så det får man ju...
Ja.
Man får ju se det positiva i det.
Vad var det, om du ska sammanfatta, vad var det du skrev till dem och vad var det de svarade? Alltså du började...
Ja, jag skrev
inte med
egentligen...
Att draken avbokade mig på grund av...
Ja, egentligen avbokade de... Eller tvingade de ju Stubbklubben att plocka bort dig.
Ja, och Stubbklubben då ställde in.
Och mitt problem är ju liksom inte i princip och vem som är välkommen eller inte. Du får gärna ha en lokal och porta komiker. Det får man ju göra liksom. Det skulle jag också göra om jag hade en lokal. Jag skulle inte boka alla komiker.
Nej, inte boka,
liksom.
Men porta är väl...
Nej, men liksom om man inte vill ha en komiker på sin scen, det är ju fine. Men man kan ju inte först släppa biljetter, ha ett kontrakt och ha hyrt ut sitt ställe och sen ändra sig liksom. Nej. Det var det jag reagerade på, för att jag menar, det finns ju inga garantier för att jag får stå där då nästa gång. Jag kan väl säga någonting som någon blir sur på som gör att jag inte är välkommen. Liksom. Så jag ville veta vad det är för regler som gäller. Liksom. Mm. Vad får man säga, vad får man inte säga? För att de har ju bokat massa artister som har sagt massor med sjuka saker såklart.
Ja, ja, ja.
Bland annat jag och massor med andra. Men de hade ju inget svar på det mer än att man fattar väl att jag skämtar.
Mm.
Och då är det liksom, ja, det är ju, men det här har jag liksom hållit på och snackat om sedan 2007, så jag är jävligt trött egentligen på hela diskussionen också, men det visar,
ja, det
ju att den
också,
fortfarande
egentligen
behövs liksom, att man inte kan hålla isär två saker, så här. Jag behöver inte tycka att skämtet är kul, det är ju inte det handlar om, det är ju liksom, är det okej att skämta eller är det inte okej att skämta, och om det inte är okej, var fan drar ni gränsen då? Mm. Det behöver jag veta. Om jag ska hyra en lokal, då måste jag veta. Vad får jag säga och vad får jag inte säga? För om de har censur på sitt ställe, då kan inte jag jobba där.
Nej, och sen så var det ju, det var liksom lite så här rekord i korkade saker när de skrev att men Simon har blivit polisanmäld.
Ja, men det var alla möjliga konstiga saker som var liksom. Och då tog jag upp Nor som exempel, som ju faktiskt är fälld
för sexualbrottsling.
Ofredande liksom, med i ett humorinslag i Ballar av stål, tror jag. Men det svarar de ju inte ens på liksom. Och det visar ju bara att de vet ju inte vad de pysslar med liksom. De hade ju inget försvar, mer än att de hade reagerat på instinkt och känsla, och sen backade de inte när de hade chansen, och då får de väl skylla sig själva då. Mm. Men jag hade ju önskat att fler skulle haka på faktiskt.
Ja, du postade lite grejer på interna komikerforum. Och uppmanade fler till att ställa in, men det var det var inte många som.
Nej, det var inte. Men sen ska man också annan,
jag skrev ingen känd.
Nej, men det vill jag också säga här med, för det skrev jag där också att det, man ska ju inte lägga det här på dem som kanske inte är mega stora liksom. Det var ju de enda jag visste som hade bokat och släppt biljetter. Det var ju Carl Stanley och Niklas Andersson, och de biljetter är redan släppta, så det blir ju jättejobbigt liksom. Så jag tycker inte kanske man ska lasta dem för det. Nej, men däremot kunde fler stora namn heller, liksom. Fler stora namn kunde gått ut och sagt att jag tänker inte komma dit sen liksom. Det hade ju varit ganska lätt.
Ja.
Men det är ju så det är liksom.
Jag får säga, jag funderar på att försöka boka in mig och Anton där igen nu när man är vd och ser vad man säger.
Ja, det vore ju kul ju.
Ja, men
jag lekte lite med tanken ett tag och boka in dig som support utan att säga någonting också. Men sen, ja, sen blev det inte så. Nu ska jag inte ha någon support överhuvudtaget. Men om jag hade gjort gigget på Draken så hade det varit en ganska kul grej att göra.
Du ska gå upp helt kallt. Alltså,
jag har egentligen gjort det på alla mina turnéer. Jag hade support på min första turné som jag gjorde 2007.
Martin Sonneby.
Då var Martin med på alla gig liksom. Och sen har jag kört alla soloturnéer, så har jag gått upp utan liksom. Sen hade jag support, jag gjorde en work in progress turné 2015 kanske, något sånt där. Då hade jag support också, men då hade jag olika varje gång, och det blir så jävla mycket jobb.
Jo.
Så antingen får man bestämma sig för någon man vill åka med, och det vill inte jag. Åka med samma människa, alltså jag har inte någon som jag skulle vilja åka liksom, ett halvår med. Så då, och då blir det så jävla mäckigt. Så då sa jag, då kör jag lite längre själv istället. Och så skiter jag i support. För det är också, det fyller inte så jättestor funktion för någon annan än mig egentligen att ha support. Jag tycker det är skitmysigt att sitta där bakom och höra liksom garv och sorl och en komiker som står och kör innan jag. Det är en bra uppvärmning för mig, men jag tror inte det spelar ingen roll för publiken egentligen liksom.
Nej, men jag tyckte det var, nu, jag har ju kört min första turné körde jag ensam, och sen så körde jag den andra tillsammans med Anton Magnusson. Och då, det var ju roligt när man åker med en kompis och man kan liksom käka ihop och ha sällskap med någon. Sen hade jag en kort turné med Peter Wahlbeck, men det var ju psykiskt påfrestande än att vara själv.
Ja, det kan jag tänka mig. Ja, herregud. Är det någon jag absolut inte skulle vilja åka på turné med inte ens ett gig, så är det Wahlbeck.
Ja, men nu, jag har ju samarbetat med honom, men nu har även jag fått nog. Jag var den sista som stod.
Ja, det är synd.
Eller,
att han
kanske, jag vet inte om det är den sista, men han kommer säkert hitta någon ny komiker och samarbeta med. Men jag spelade in ett avsnitt av Specialisterna podcast där jag berättar om vår senaste turnévända. Den heter Psykbryt special, och för han fick ett sånt ett rejält psykbryt på motorvägen när min flickvän körde bilen, och hon sa att hon höll på att svimma liksom av hans aggressiva utbrott.
Ja, nej, han är ju galen alltså. Det är jävligt synd, för han var ju bäst.
Ja, och han kan ju fortfarande vara jätterolig. Alltså vi spelade in en sitcom avsnitt med honom, Mina problem avsnitt 2, och där tycker jag han stjäl showen liksom.
Han kan ju när han vill, men det verkar inte som att han vill så ofta längre.
Frågan är om det är vilja eller om det är något annat som sätter käppar i hjulet.
Jag tror att det liksom började dippa när han slutade köra stand-up och började berätta om hur det var när han körde stand-up istället. Som han gjorde ett tag. Det här var väl kanske, vad kan det ha varit? 2000 typ. Mm. Då gjorde han mycket det. Att han säger, ah, sen brukar jag dra det här skämtet, då brukar hon garva.
Mm.
Men kan du inte bara dra det istället för att ha en föreläsning om... Så det var väl där någonstans det började dala, tror jag.
Ja.
Tyvärr. Men nu... Han var ju min stora favorit, sådär 95, 96, 97.
Ja, nej, jag tyckte också länge tyckte att han var men, den bästa ståuppkomikern i Sverige. Och liksom, han var rolig på andra sätt också. Men tyvärr så orkar jag inte samarbeta med honom.
Nej, det förstår jag.
Jag orkar inte ens svara på hans messenger-meddelande.
Nej, jag har full förståelse för det.
Han skickar en del vagt rasistiska memes fortfarande ibland.
Ja, vi har inte pratat med varandra sedan han skulle börja slåss på en råkryssning.
Aha.
Jag vet inte när det var.
Det var så.
Ja.
Han fick också ett aggressivt utbrott då, eller?
Ja, det var då han blev avslängd.
Överbord?
Nej, men i Åbo.
Aha.
Fick åka det andra bolaget hem. Det var väl Silja kryssningen var på, så fick okay. han åka Viking Line hem.
Vad började med, vad var det han var arg för? Eller vad var
det kommer jag inte ihåg, men han var jävligt otrevlig. Och framförallt så gav han sig på, kommer jag ihåg, folk från scen som inte var, som var där men som inte var komiker. Liksom.
Mm.
Någons flickvän och sånt. Det är ju inte...
Alltså började skälla ut dem?
Började snacka om dem, att så här, skämt, eller liksom... Inte ens skämta, bara säga att de var fula och tjocka och sånt. Du vet. Och det är ju inte riktigt...
Ja, det är taskigt.
Ja, och framförallt... Det kan ju vara taskigt att göra det mot en komiker också. Men vi har ju i alla fall möjlighet att slå tillbaks. Liksom.
Mm.
En privatperson som är på en kryssning med sin kille ska ju fan få vara i fred, tänker jag. Så det var massa sådana där grejer. Sen var han ju bara asfull och jobbig, liksom. Som han är.
Man skulle börja slåss med dig också, eller vad?
Vi skulle börja slåss. Jag tröttnade på han. Men då ramlade han ut genom en nödutgångsdörr. Och sen såg jag inte honom. Och sen sista jag hörde... För jag hoppade också av i Åbo. För jag hade ett firmagig eller något annat gig. Eller vad det var, någon radiogrej eller något.
Han ramlade ut på eget bevåg. Det var ingen knuff inblandad.
Nej, inte från mig i alla fall. Nej. Jag tror att han ramlade ut på eget bevåg.
Mm.
Och sen blev han liksom avslängd i Åbo, var det sista jag hörde. Så sen vet jag inte.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det blir roliga stories, men nu när jag själv liksom har upplevt ett sånt utbrott så det är bara roligt att höra om. När man väl är där så är det bara obehagligt, tycker jag.
Ja. Ja.
Jag kan ju skratta åt när andra berättar om det. Jag kan ju skratta ju ganska snabbt också åt hans utbrott på mig i bilen, liksom.
Mm. Men vad handlade det om då?
Det handlade om, kortfattat, jag berättade om det en halvtimme med Martin Sonneby i specialisterna, men det handlade kortfattat om att vi skulle åka hem till honom med bil och min flickvän bad mig att så här, kan inte du läsa vägbeskrivningen på GPS? För jag blev så stressad av Peter när han sitter och skriker i baksätet. Och så här, visst, det kan jag göra. Men då blev han väldigt kränkt av att vi valde GPSen framför honom. Och dessutom körde fel. Eller att jag läste fel. Och då fick han ett aggressivt utbrott.
Ja, det är klart. Det låter rimligt.
Och ja, vi var tvungna att fly hem mitt i natten. Det var ingen som ville sova hos honom efter det.
Jaha, ni skulle sova hos honom? Ja. Åh, fy fan vad jobbigt.
En natt till.
Usch.
Jag kommer nog aldrig orka samarbeta med honom igen.
Nej, det förstår jag. Men har du några nya planer på att åka på turné igen då?
Ja, jag planerar en ny turné till våren, alltså 2020.
Mm.
Med Anton Magnusson. Så vi har planer på det.
40 var och paus typ.
Ja, eller jag kommer nog jobba upp det till 60.
Mm.
Ja, det kommer bli något sånt. Vi håller på att boka ställen nu och kommer kanske släppa biljetterna i november.
Det låter ju bra.
Mm. Men du kör work in progress nu, en ganska lång work in progress turné.
Ja.
Och sen så ska det bli då en, så att säga, riktig show sen som du ska turnera en runda till med, eller hur?
Mm, det blir nog så. Så blev det förra gången i alla fall.
Mm.
Då blev det en show plus att det blev en timme över liksom, till en special. Så det är väl planen att jag ska börja med 70 minuter och sen ska jag väl ha två och en halv timme kanske när jag är klar. Så jag...
Två och en halv timme som du kör i ett svep?
Nej, så väljer jag väl ut den timmen som jag tycker är mest värd en lite dyrare biljett på en lyxigare teater. Och så förpackar jag det på något vis med en ny affisch. Och så åker jag på en turné. Och sen det som blir över spelar jag nog in på någon klubb som en special. Som jag gjorde förra gången.
Så work in progress turnén kanske blir längre än den riktiga turnén sen?
Nej, det blir den inte. Jag tror alltså mina turnéer brukar ju vara någonstans, den kortaste har väl bara varit 6 månader, men normalt är väl att det blir ett eller ett och ett halvt år. Mm. Och work in progress är det bara bokat ett halvår nu. Sen får vi se, vi har inte bestämt riktigt vad som
händer. Men det är ändå, alltså...
Ja, det är ganska många gig.
Det är många med flera gig än de flesta har på sin ordinarie turné.
Ja, det är det. Men det har jag ju nästan alltid. Jag gör ju liksom alla städer som är städer, typ.
Mm.
Så har det alltid varit. Så att...
Ja, du skriver, du kommer upp med mer material än de flesta komiker.
Ja, det
gör det. Hur är din process? Hur går den till när du tar fram nytt material?
Det är ju precis det jag håller på med nu. Så det är ju det du såg i måndag. Så att jag går upp med lite idéer som inte är färdiga liksom, på scen. Och så en del blir kul, en del blir inte kul. En del känner jag, det här går att jobba vidare på. En del känner jag, nej, det här får jag slänga. Och sen jobbar jag med det. Först på klubbarna lite grann. Och sen nu som senast då, 2015 var det ju som jag jobbade fram mycket material. Då var det ju work in progress. Mm. Och det tror jag blir modellen från och med nu liksom. Att göra en sån sväng på lite större lokaler och sådär. För att jobba fram. Och så tycker jag det är lite olika material som passar på klubbar och större scener. Så jag tycker det är skönt att känna på det live liksom, vad som funkar bäst. Men den stora processen är ju egentligen... Norra Brunn, Big Ben, köret liksom. Hålla på och harva på klubbarna i Stockholm. Mm.
Och du skriver aldrig skämt då, liksom ord för ord? Utan du
väldigt
har...
sällan. Så alltså, normala är väl att jag bara har stödord liksom. I, antingen i telefonen eller i något block som jag går och släpar runt på helt i onödan liksom. Men det mesta jobbet sker i skallen. Jag har skrivit, en av mina shower har skrivit ordagrant. Liksom. Den satt jag och skrev för att jag hade bråttom att komma iväg på turné igen.
Mm.
För att pengarna var slut. Det var 2009 som jag gjorde en turné som hette Tal till nationen.
Okay,
och den är liksom ordagrant, eller den var ordagrant nedskriven när jag började, ska jag väl säga. Så att det som är inspelat på specialen, det är väl inte förmodligen så mycket kvar av det som var från början. Men...
Ja, du testade det och sen strökte det som inte
funkar. Ja, sen gör jag det under hela... Om jag åker på turné så är ju inte showen alls likadan när jag är klar som den var när jag började. Det har den aldrig varit.
Och,
för det är ju det som jag tycker är kul med stand-up också, att det inte är... Jag måste inte göra samma sak varenda kväll.
Nej.
Utan jag får göra vad jag vill. Och det är det som jag tycker är kul också.
Jag tyckte nu det senaste giget jag såg av dig, tyckte jag var mer setup punchline baserat än vad jag har sett dig göra tidigare. Är det någonting du har tänkt på?
Nej, men det brukar ofta börja så.
Okay.
Att jag skriver ett skämt och sen blir det ett långt resonemang som sabbar skämtet.
Alltså du skriver ändå ett skämt med sätta punchline fast, eller hittar på ett i huvudet då och skriver ner det med stödord
liksom. Alltså jag tänker liksom inte i termer av sätta punchline. Jag tänker bara om...
Nej.
Jag brukar tänka att jag berättar om sånt som jag själv skulle vara intresserad av att höra. Och sen om det blir kul eller inte, det bekymrar inte mig så mycket. För det blir kul. Men har man jobbat med det här i, säg, mer än 8, 9, 10 år, då vet man ju hur man gör humor.
Ja.
Alltså, eller alla vet ju inte det, men de flesta av oss vet liksom. Man kan skriva skämt, det intresserar inte mig så mycket, utan jag vill liksom berätta. Jag tänker att de bästa komikerna som jag gillar, det är de som är historieberättare. Som berättar, behöver ju inte vara nödvändigtvis anekdoter om när de är ute och krökar och sånt där. Det kan ju vara tröttsamt också. Men just att det finns ett liksom att det är berättandet som är det viktiga och att skämten kommer i andra hand. Jag tycker de tråkigaste komikerna är de här som sätter skämtet först liksom. De är ointressanta för mig.
Jag kan uppskatta både och. Alltså jag älskar ju så här Bill Burr och men även Louis C.K. och folk som då liksom berättar om sitt eget liv. Mm. Och Chris Rock gör väl också liksom att de berättar som du gör liksom för det mesta också, drar ungefär, det har hänt sen sist, det här är mitt liv just nu. Mm. Och så skämtar de om det. Men jag kan ju också gilla one-liner-komiker jättemycket.
Alltså, jo, men jag kan också Steven gilla dem, men det är svårt att kolla på i någon större utsträckning tycker jag. Alltså jag kan gilla, jag kan ju kolla på Mitch Hedbergs 20 liksom, yeah, som jag har sett 100 gånger och tycker den är svinrolig. Men, men jag skulle ju inte liksom bli kompis med honom som jag känner att jag är med Bill Hicks eller Stanhope liksom.
Nej, det, man lär ju känna folk mindre när det är så också. Ja. Alltså, poddar är ju mer likt det sättet som de här historieberättarna. Att man blir kompis med, man lär känna någon. Mm. Och sen så blir det också mer som en efterrätt lite med de här liksom korta skämten. Att det, man kanske inte vill äta sig mätt på det.
Nej,
men
exakt.
Men jag kan absolut gilla såna korta skämtkomiker. Eller Zack eller Fenakis som gör liksom lite väldigt tramsig, berättar inte mycket om sig själv, men
nej.
Hans Live at the Purple Onion är en av mina favoritspecials.
Ja, jag kollar inte så mycket på stand-up alls, så jag har inte så jättebra koll faktiskt, men jag gillar den stilen bäst som är, jag brukar säga det till alla som frågar när de ska börja med stand-up hur man gör också, att det, jag tror att det är en vinnande modell att liksom försöka få publiken att känna att det är våran kompis som står där uppe. Att man har den illusionen liksom, tror jag man tjänar väldigt mycket på.
Men jag tror nog att det är bra att börja med tydliga skämt. Alltså för att det är ganska många som då kanske ska ställa sig för första gången. Speciellt när jag började för 6 år sedan, eller 6,5 år sedan. Då var det rätt många som var inspirerade av dig. Mm. Och liksom gick upp och hade inte så mycket skämt. Utan mer ville berätta. Och det funkade bättre med de som bara hade korta, roliga skämt. Och då lär man ju, alltså så här, då börjar man, ifall någon kommer upp och drar något roligt skämt i början, då tycker man ju mer om den personen. Och sen så när de väl har fångat folks sympatier med lite skämt, då känner jag, då kan man liksom lära känna dem lite och bli kompisar med dem. Men folk som kommer upp och använder så här, och ranta bara utan att ha liksom.
Nej, det går ju inte, för du måste ju liksom först skapa den där relationen till publiken liksom. Och sen kan man ju, när jag har ju liksom gjort det, så när min publik kommer till mina gig, då är den redan satt. Så i princip kan ju jag skita i att gå upp och vara liksom, skämta och få dem på min sida. De är ju redan på min sida. Men det går ju inte att göra när man börjar såklart. Nej. Särskilt om man liksom har, ofta är ju spotten kanske 7 minuter.
Mm.
Jag kan ju köra 7 minuter utan att ha ett enda skämt. Det är ju av 1,5 timme, det gör ju ingenting. Men man kan ju inte göra det när man har 7 minuter.
Nej.
Då blir det inte så bra.
Och det är jobbigt också med komiker. Alltså nya komiker har ju jag vet inte om det är dels att de har fått lära sig att de måste så här börja skämta om det som den första publiken tänker på när de ser dem.
Det ska ju bara bort alltså.
Ja, det är ju inte, jag tror inte det stämmer att man måste göra det.
Nej, jag vet inte ens var det kommer ifrån. Jag
men tror alla får lära sig det på olika kurser. Och
ja,
så.
Det är jättedåligt råd alltså. Ja. Det ska bort. Det och dels utseende skämt om sig själv ska bort. Och sen, eller man kan lägga in dem i showen senare om man nu känner att man vill ha det. Liksom. Mm. Men som inledning är det skitdåligt.
Ja,
och sen
det andra är, om ni som inte har hört det, är det så här, det klassiska formatet är: hej, jag heter Simon Gärdenfors och jag vet vad ni tänker. Någon kändis som ser ut som jag har börjat med heroin.
Ja, men typ så. Ja. Typ så.
Alltså, om vi hade sagt det så, det kanske funkar.
Ja, det är ju ett skämt. Ja, men de skämten går ju att använda. Vissa, någon gång ibland är de ju riktigt bra också, men det är ju sällan. Det är, oftast så är det ju bara så här, nej. Det här, du får bara publiken emot dig liksom. Och det andra felet jag tycker folk gör, det är att de pratar om sitt riktiga jobb.
Mm.
Alltså, jag är ju lärare egentligen, och där hände en grej.
Nej. Varför skulle man inte göra det?
Därför att illusionen du vill hålla vid liv är ju att de är på stand-up och kollar på en komiker.
Mm-hmm.
Inte att de är och kollar på en lärare som försöker vara kul. Det blir ju helt osexigt liksom. Det måste ju vara lite... Det måste ju vara lite rock'n'roll.
Jag håller nog inte med där. Jag tycker nog, jag är nog mer inne på att gräva där man står. Alltså när du har jobbat som komiker, då kan du skriva ärligt material om att du är komiker.
Nej, men det behöver det inte vara... Jag tänker, du behöver inte låta bli att prata om vad som hände i skolan. Men det är just det där att du ska berätta att du har ett riktigt jobb. Det är det jag tycker förstör. Inte själva ämnet i sig. Du kan göra bra stand-up om precis vad fan som helst. Det är inga problem. Men då kan du ju rama in ditt skolskämt på något bättre sätt än att säga att du har ett jobb. Det är det jag är ute efter.
Ja, det är en intressant tanke, för jag har faktiskt inte hört den vinkeln innan. Eller jag har ju hört från till exempel då Janne Westerlund som har varit gäst i den här podden också. Han är också mycket inne på det här. Det ska vara show! Det ska vara Las Vegas liksom. Men jag tycker, alltså så här...
Nej, men det tycker jag inte...
Det blir mer en illusion alltså så här, som är väldigt lätt i många sammanhang att folk litar inte på det. Så här. För det är, jag har sett... Nybörjare kom upp så här. Jag jobbar ju som komiker och då så bla bla bla. Och man uppträder ju mycket för andra komiker i början också som är så här, du jobbar inte som komiker.
Nej,
man sitter där.
Nej, men det är ju lika fel det. Mm. Alltså man måste ju också vara ärlig mot sin publik. Men jag tycker just den där, allt som påminner om vardagen ska man ta bort när man börjar. För att det blir ointressant liksom. Gå pang på, rätt in på ditt material istället. Du har väl något intressant att säga, annars hade du inte ställt
jo,
det.
Jo, men mycket av materialet kommer ju handla om din vardag. Alltså så här kommer ju handla om kaffeköp på Pressbyrån. Och...
Ja, men det funkar ju. Det går bra att det handlar om det. Men jag tror just det där att så här, när jag var på mitt riktiga jobb så hände det en grej.
Är inte problemet bara att de nya komikerna sällan har bra material och är roliga?
Jag tror det är väl också ett problem såklart. Men det är ju mer naturligt. Så är det ju. Alla suger ju i början. Liksom. Det är ju svårt att komma ifrån. Det är ju svårt, det är ett svårt jobb på så sätt att det bara går att lära sig på scen. Det går ju liksom inte att, det räcker ju inte att gå en kurs och stå hemma framför spegeln. Det är ingen som blir bra av det.
Men det stämmer.
Så det blir ju lite... Ja, särskilt i början, det är ju lite moment 22 liksom. Du blir inte bra förrän du får gigga och du får inte gigga förrän du är bra. Så att, det är därför alla startar en klubb.
Ja, och det är ju bra för när man har blivit lite etablerad att man kan då köra på väldigt mycket småklubbar.
Mm, det är jättebra. Det är kanon för hela branschen att det är så det funkar.
Mm. Skulle du säga att det finns ett huvudtema för din nya show?
Nej, det gör det inte. Men det blir väl lite... Jag kommer snacka lite om... Alltså jag snackar ju mycket om mitt eget liv liksom.
Mm.
Så det blir väl en hel del om ångest och depression och sjukskrivning och sånt där. Sen blir det ju mycket politik såklart, för det är det som jag är intresserad av. Så att, men jag har inte skrivit så mycket om det än. Men jag har ju massor med idéer som ligger och skramlar i huvudet. Så det blir väl som vanligt liksom. En blandning mellan politik och bajs, sex, skämt, tänker jag.
Ja, kanske. Men det är ju det här med depressionen och ångest och sånt, det är ju lite nytt. Det har du inte
snackat en del om det förut också, men jag har ju inte liksom varit sjukskriven förut. Men,
så är det den värsta depressionen och ångesten du har haft någonsin, den som var nu?
Inte depression tror jag inte. Den var nog värre förra vändan för när det var nu var. 2004, sådär, 2003, 2004.
Men då
precis,
körde
precis
du
när jag slog
bara
igenom. Ja, då använde jag ju det. Det var väl det som gjorde att jag tog fart egentligen. Att jag hade, att jag sket i hur det gick. Så att jag skrev massa grejer som ingen annan.
Du hade fuck you mode.
Ja, lite så.
Fuck it mode.
Lite så var det.
Ja, men kan också då att du såg, alltså i en depression ser man ju väldigt negativt på världen.
Mm.
Och det kan man ju absolut använda i humorn också. Gå upp och vara sur. Och...
Ja, men det var ju därför det var så att jag liksom sen fick den här bilden av mig att jag är arg och sur hela tiden.
Mm.
För att jag var ju det då. Nu är jag ju inte det kanske på samma sätt. Men däremot så tror jag ångesten har ju varit mycket värre nu den senaste tiden. Så
ja, att, panikångest och sånt där.
Och det har jag aldrig haft förut, så det är en ny upplevelse. Så det lär det väl snackas lite om. Men sen blir det väl som sagt, det blir väl lite knulla och lite SD och lite det gamla vanliga. Fast förhoppningsvis hittar man väl någon ny vinkel.
Mm.
Nya ställningar att skoja om.
Knulla SD.
Ja.
Har depression varit så djup någon gång att du har haft självmordstankar?
Ja, det har väl alla. som har haft en depression, tror jag.
Jo. Jag har inte haft den på 20 år, men då hade jag ju självmordstankar och fantasier, men kanske inga direkta planer.
Nej, men det har inte jag heller haft, kan jag inte påstå. Och jag tror att faktiskt, det låter ju klyschigt kanske, men jag tror faktiskt att det är stand-upen som har räddat mig där. Mm. Särskilt förra gången då, när jag var riktigt nere i skiten. För då jag kände
då
04.
Alltid,
ja, men där någonstans. Jag,
men det var inte en framgångsdepression då, att du liksom fick depressionen när du slog igenom? Eller var det att du slog igenom mer på grund av depressionen, eller?
Det vet jag inte vad det, som gav det liksom... vad faktiskt. Det här är ju så jävla länge sedan också, så det är svårt att komma ihåg. Men, men då, jag tror ändå att, liksom, att jag alltid har tyckt så otroligt mycket om att stå på scen. Mm. Tycker om min publik och jag tycker om mitt jobb. Liksom. Jag tycker om att snacka om grejer som jag har klurat på. Så det har liksom varit en ventil alltid som har gjort att jag har kunnat komma hem och må bra liksom, på kvällarna. Sen är det ju nackdelar såklart med det också, för den här adrenalinkicken som man fortfarande... Nu har ju liksom mattats av med åren, men det är ju ganska svårt att hantera, tycker jag. Att man går upp på scen och är, sen när man kommer av, euforisk och speedad, och sen är man ensam på ett hotell. Liksom. Det är ju rätt deppigt. Dalen blir ju större för att toppen är högre, liksom. Tror jag. Det är lättare att bara vara deppig och åka på och vara sån här resande försäljare. Då är man bara deppig. Man slipper få den här kicken. Ja. För jag tror att den berg-dalbanan är rätt tuff. Faktiskt.
Men jag tycker ofta, alltså, så här, man behöver inte vara ensam efter ett gig. Det kan man ju prata med Appelqvist om också. Alltså, så här, man kan ju alltid hitta någon att hänga med efter giggen. Om du inte åker med en supportkomiker, eller om det är andra komiker som uppträder på gigget, eller om du känner arrangören, eller...
Ja, så kan man alltid hitta någon. Min, det är inte min grej, alltså.
Att hänga med folk?
Hänga med folk jag inte känner, det går inte.
Ah, okay.
Det ska mycket till. Plus att jag ska vara ganska full.
Okay,
om jag ska orka med det. Så det går inte för mig i alla fall, utan jag måste ha med någon som jag tycker om i så fall. Och det är ju oftast inte, eller ganska ofta i alla fall, inte praktiskt genomförbart liksom. Men sen det där har väl också gått lite upp och ner. Sen tror jag liksom i början också av en karriär som som börjar gå bra, så får man ju också den här ja, men inte hybris kanske, men åt det hållet, alltså att man blir... Allt blir så mycket större än vad det egentligen är. Man tar sig själv på lite för stort allvar kanske. Och det är lätt att det drar iväg liksom, i huvudet.
Hur lång tid tog det för dig innan du slog igenom? Nu är det ju väldigt flytande så här, men innan du kunde leva på enbart humor och standard.
Ja, men det gjorde jag från början. För att när jag började så var det... Det är ju liksom, det går inte ens att tänka sig hur det var när jag började.
Vilket år var det?
97 började jag lite smått, och sen har jag levt på det.
Då gjorde du 98. Typ det första gig 97?
Ja. Hösten 97.
Och så du kunde börja leva på det direkt?
Jag slutade på mitt jobb i mars 98.
Vad var det för jobb då?
Då jobbade jag på en jongleringsaffär. Som instruktör och sådär. Höll på med det. Så då började jag... I princip så jobbade jag heltid direkt liksom, med stand-up. Men det var ju också dels...
Hur fick du jobb direkt? Liksom? Var det, vad var ditt första gig?
Alltså jag var ju på Norra Brunn väldigt tidigt. Ja, nästan det. På en gång. Och sen blev jag bokad där jättemycket, för att flera av dem som var headliners där tyckte om mig. Och det fanns jättefå bra supportkomiker på den tiden liksom. Det var ju, stand-up var ju fruktansvärt ute. Så det var så mossigt, så att det liksom, folk skrev att det var dåligt i tidningarna om de ens skrev om det överhuvudtaget. Och det var inga komiker som var med i radio, det var inga komiker som var med i humorprogram, det var inga komiker som syntes någonstans förutom möjligen slängde i brunnen då.
Och det hade slutat gå då? 97,
ja, det det slutade gå 99. Jag var med i de sista två säsongerna som gick.
Men jag tycker på ett sätt är det lite kanske konstigt, för att det var väl runt då, strax innan millennieskiftet, som till exempel Chris Rock slog igenom USA. Men det kanske inte var lika mycket USA.
Fast det tror jag inte man märkte av här. För att svenskar började ju faktiskt inte konsumera engelskspråkig stand-up i någon större utsträckning förrän YouTube kom. Liksom.
Nej, jag kommer ihåg jag fick den på MP3. Och det var liksom så här, Napster och sånt. Man laddade ner MP3 och så var det någon kompis som skickade då Chris Rocks Bring the Pain.
Ja.
Och då gillade jag den jättemycket. Och det var liksom en av de första så här, specialerna som jag hörde.
Mm.
Och då fick jag väl också lite känslan att det här är rätt coolt. Alltså ja. Så att, för det var liksom inte den...
Men det tog lång tid innan det var coolt i Sverige, kan jag säga.
Mm.
Igen då, det var ju coolt när det kom. Så 89-90, då var det ju det coolaste som fanns med Norra Brunn. Och då började väl på Västermans i Gamla stan, tror jag. Mm. Men då var det ju jättehypat liksom. Men sen stendog det ju. Sen blev det ju inte coolt förrän Schiffert började egentligen. Det var, det var ju han som lyfte genren liksom.
Ja, det märkte man ju en tydlig skillnad där. Men jag kommer ihåg att alltså även som 10-åring när jag såg Släng dig i brunnen på tv, då tyckte jag tyckte det var töntigt redan då.
Jaha, nej, det tyckte inte jag. Jag tyckte det var skitbra, men jag hade ju inga planer på att hålla på med stand-up själv då såklart. Men jag älskade Släng dig i brunnen när det gick alltså.
Vilka komiker gillade du då? Alla?
Nej, det kan jag inte påstå, men jag kommer ihåg att jag gillade... vad heter han? Janne Bylund väldigt mycket. Och Wahlbeck.
Mm.
Det var väl de två som jag tyckte bäst om liksom. Men sen, och sen var jag ganska mycket på Norra Brunn och kollade på stand-up så där runt 95 kanske.
Bodde du i Stockholm då?
Ja.
Är du från Stockholm?
Jag
är
född i Stockholm, sen har jag bott här och där. Men jag kom tillbaka till Stockholm 89. Men då var jag jättemycket på Norra Brunn och kollade på Wahlbeck och mest på Wahlbeck. Och såg honom, jag måste ha sett honom 100 gånger säkert.
Mm.
Men då hade jag ju fortfarande inga planer på att hålla på med det själv så.
Nej.
Men så då när jag började, då var det verkligen ett sug efter nya komiker. Så jag fick jättemycket gig direkt. Och hade ju inte heller jättehöga omkostnader. Så att leva på stand-up, det är ju en definitionsfråga liksom.
Mm. Bodde du hos dina föräldrar?
Nej, jag bodde med min sambo som senare blev min fru. Men... om man har, vi hade inte så mycket lån och hon hade en lön och sådär. Så det är klart, jag tjänade ju pengar så jag kunde äta liksom. Men jag skulle ju inte överleva på den lönen idag som jag hade då.
Nej.
Men det var en annan tid liksom. Man fick gigga på Norra Brunn och sen var det mycket företagsgig. Alltså det var fest. Det var jättestort att ha en ståuppkomiker på sin julfest och sin kick-off och sin... Alltså jag levde ju i princip på december hela året. Man giggade så här 2-3 gånger om dagen i december och sen levde man på det resten av året när det inte fanns några gig alls.
Mm.
Så det var helt annorlunda och det var ju också skitdåligt såklart att ha en komiker på sin julfest.
Ja.
Det är världens sämsta idé. och att jag också var dålig liksom. Det är ju svårt att vara bra på en julfest om man är bra.
Ja, jo.
Men det var jag ju inte än. Så att...
Nej, det är väl de här bita ihop giggen man får köra för pengar. Ja. Även om jag extremt sällan blir erbjuden företagsgig. Både före och efter de här dreven.
Ja, nej, jag blir inte heller det längre så ofta. Och när jag blir det så tackar jag oftast nej. Men det finns, jag har gjort jätteroliga firmagig också. Men då måste det vara uppstyrt så att det är mer som en klubbkväll. Och de vet om innan vem som kommer och sånt där. Liksom, så att man inte bara, åh, kvällens överraskning. En komiker som hälften av er hatar. Det blir nog kul.
Men jag tror det att ju större stand-upen blir i Sverige, alltså det blir ju svårare och svårare att ta sig in på något sätt.
Alltså,
så, ja, men nu när man ser, när jag började 2013.
Mm.
Och då var det ändå så att jag satt i publiken och kollade och typ Thomas Bonderud frågade ifall jag ville köra någon gång. Och det ville jag inte då först. Men nu på Big Ben så har de en sån här standby-lista.
Mm.
Att det kommer 15 nybörjare som sitter och hoppas på att få köra ifall någon skulle ställa in.
Jo, men det är ju liksom, det är ju den absoluta liksom bottenskiktet där man kämpar som allra hårdast såklart. Liksom. Men det fanns ju inte när jag började. Så nej, bara det är ju stor skillnad, att man har någonstans att lära sig liksom. Vi hade ju ingen, det fanns ju inga klubbar alls. Det var ju Norra Brunn och två klubbar till i hela Sverige. Så fanns det ju inget mer liksom. Så jag tror ändå att det är, jag tror faktiskt att det är lättare nu. För du har också, stand-upen går att ta till andra nivåer. Det fanns ju ingen som åkte på teaterkonserthusturné innan jag gjorde det liksom. Det var ju bara Gardell som hade gjort det typ.
Magnus Härenstam.
Jaha. Jo.
Vad heter det? Föredraget.
Ja.
Jag har inte sett eller hört det, men det är väl omdiskuterat vem som började med stand-up, men just föredraget av Magnus Härenstam är det vissa som...
Ja, det är väl, jag har den på DVD faktiskt, men jag har aldrig kollat på den.
Nej.
Fick den. Vi var på turné ihop en gång.
Va?
Ja.
En lång turné?
Nej, det var väl 10 dagar eller vad det var. Det var en sån här Big Comedy hette det. Som Schiffert hade dragit ihop med Lenny Norman och några till. Så de, några gubbar varvade liksom olika, körde vartannat år. Så då var Magnus Härenstam med ett år.
Hur var han som ståuppkomiker?
Han var ganska dålig såklart, men han var väldigt trevlig och kul att hänga med. Liksom. Men han var inte så bra på scen, det kan man inte säga. Eller med, det är han väl, men inte på stand-up.
Var han med och slängde i brunnen någonsin?
Nej, tror jag inte.
Undrar varför?
Ja, men jag vet inte. Det var väl någon som övertalade honom att hänga med på den där turnén. Jag tycker det var skitkul att han var med. För det var ju verkligen så här. När han kom upp på scen, det gick ju verkligen ett sus genom publiken liksom.
Sen gammal. Men jag tycker inte det är så självklart att han inte skulle vara bra på stand-up.
Oh. Är det inte det? Nej, men liksom...
Alltså folk som inte kör mycket, alltså, och om man kör mycket då blir man ju för det mesta bättre i alla fall.
Jo,
och han har ju ändå kört den här turnén, föredraget, liksom, hade han ju kört runt med säkert 100-tals gig. Då borde han ju...
Ja, det kanske han hade, jag vet faktiskt inte, men... Nej, alltså det kändes ju att det var någon annan som hade skrivit det och att det var översatt liksom. Eller hälften av det. Så var det ju. Men,
jo, för det var väl vanligt när du började att folk bara översatte amerikansk standard.
Ja, de snodde ju bara rakt av. Det här var ju inte stulet. Det var en amerikan som hade skrivit det åt, eller en skotte kanske var.
Han hade beställt material från en skotte.
Ja, jag tror det.
Uh-huh.
Eller någon kompis till honom liksom. Men okay. det märktes. Men han var, jag tyckte det var kul att han var med. Jättekul. Men det blir ju inte ofta så bra stand-up om man inte lever på scen liksom. Gör man inte stand-up 5 dagar i veckan så är man ju oftast inte så bra liksom. Det...
Undantag Jonathan Unge.
Men han är ju också ett geni. Så att nej, jag älskar honom. Men han har väl giggat jättemycket.
Jo, men man kan inte säga att han lever på scen och kör 5 gånger i veckan.
Nej, det kanske han inte.
Han kör ganska sällan till halvsällan skulle jag säga. Det är lite knäckande liksom att han är så bra men tränar så pass lite jämförelsevis.
Men han är väl undantaget som bekräftar regeln då.
Ja, det uttrycket är ju lite konstigt. Att ett undantag skulle bekräfta en regel.
Ja, men nu är det så bara. Då får man bara ta det.
Jo, han är ett undantag helt enkelt. Jo, absolut. Jag är verkligen, tror verkligen på att övning är färdighet. Och att man, alltså det kommer jag ihåg när jag började med stand-up så tänkte jag så här att... men kanske om man kör en gång i veckan kanske är lagom. För jag har giggat som rappare innan dess. Och då var det ju sällan man fick ett gig i veckan liksom. Då var det snarare kanske ett gig i månaden. Och sen så jobbar man mer i och spelar in skivor och sånt där. Men så jag tänkte, men ett gig i veckan, 2 gig. Och sen så läste jag lite så här böcker, bland annat Make 'em Laugh, som då handlar om Comic Strip, den klubben. Där det var intervjuer med komiker som brukade köra där och som började där. Bland annat Chris Rock. Och då så säger han så här, nej men det räcker inte att köra så här några gånger i veckan. Eller så här, han tyckte inte ens det räckte. Om man vill bli riktigt bra, då ska man köra en 3-4 gig per kväll.
Ja. Sånt. Ja, men det är ju så. Det är ju bara att kolla på. Alltså jag tycker ju att brittisk stand-up är överlägset bäst när det kommer till klubbscenen. Liksom. Och det är ju just för att de giggar så fruktansvärt mycket. Alltså det är, jag har ju kompisar som gör så här 600 gig på ett år. Liksom. Det är ju helt sjukt. I Sverige finns det ju ingen som gör 300 ens.
Jo då, att, ja, Out of the Champ.
Och Carl Stanley, kanske.
Ja, kanske det. Out of the Champ. Vad var det han gjorde? 300... Jag tror det var över 360 gig i alla fall. Han gjorde nästan ett gig om dagen, men gjorde vissa...
Ja, det är bra jobbat alltså. Det är bra jobbat. Nej, men det är ju så. Du måste göra jättemycket gig. Och det är ju skillnaden mot alla andra konstformer. Alltså, nu kan inte jag mycket om rap, men jag gissar att det är samma som mycket annat. Att du kan repa in... Alltså, du har ju en text som du kan, liksom. Och den ska ju inte... Den är ju där den är, liksom. Medan stand-up blir ju som bäst när det inte är så. Det är därför det är så få skådisar som blir bra... stå upp komiker. För att de fixar ju inte att leverera stand-up som...
När man låter... lägger på det teatrala...
Ja, då är det stendött. Liksom.
Ja,
och även det här att det är också anledningen till att jag sällan skriver ner, eller en av anledningarna, är att om jag har en ett textsjok liksom. Då kan jag ibland komma på mig själv att jag nästan läser det i huvudet. Från ett, alltså att det kommer en text nästan i huvudet. Ja. Och det hörs ju direkt. Eller det märks direkt. Liksom.
Jo, då tappar man närvaron.
Ja.
Det har jag också märkt. Att man börjar tänka på någonting annat medan munnen går.
Liksom. Och då är man ju stendöd. Liksom. Så, att, så det är nog därför jag tror att man måste liksom upp så gott som varje dag. Särskilt i början.
Det är då man blir som bäst i alla fall.
Ja.
Men i början är det svårt att få ett gig om dagen. Men...
Ja, herregud. Alltså, när jag, första åren när jag körde, då fick man ju vara glad om man kunde skrapa upp 50 gig på ett år. Liksom. Det fanns ju inga klubbar som sagt. Så det var ju... Man körde Norra Brunn så ofta det gick. Och sen var det... Jag brukade åka som support till Göteborg 2 gånger om året och Örebro 2 gånger om året. Och sen var det Norra Brunn resten. Liksom. Och så konstiga fester.
Hur gör man om man vill se dig snart igen på stand-up-scenen?
Då går man in på magnusbettner.com och så klickar man på turné. Där finns alla datum. Så jag kör några klubbar nu i oktober. Ganska många klubbar. Både i Stockholm men framförallt i Värmland ska jag göra massa klubbgig.
Och sen, varför just Värmland?
Det blev så bara. Olika arrangörer som började dra i mig när jag sa att jag skulle börja jobba igen. Och de som han först fick ta dagarna. Liksom. Så då blev det ganska mycket Värmland för att han var tidig. Åland ska
han
jag till.
Han Värmland.
Ja, Erik Axelsson. Mr. King of Värmland. Åland ska jag göra och lite Stockholmsklubbar och sådär. Sen drar jag på Work in Progress 31 oktober tror jag premiären är. Och den blir ju över hela Sverige i princip. Men det finns på hemsidan.
Är det någonting du vill tillägga innan vi avslutar den här podden?
Ja, man kan lyssna på min podd också. Jag har en podcast som handlar om tv-serier tillsammans med en kompis. Där vi sitter och snackar om allt möjligt.
Seriemördarna.
Exakt. Så den får man gärna kolla in. Så blir jag glad.
Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Magnus Bettner.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.